There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi är så glada över att ha IKEA som sponsor den här veckan. Särskilt eftersom utesäsongen precis har börjat och åtminstone jag brinner av lust att fixa terrassen så att den är redo inför alla sköna stunder. Det gäller ju också faktiskt att vila och njuta av allt arbete med blommor och odlingar. Det är nästan overkligt härligt att det är nu det börjar. Tiden då vi kan få ett rum till att njuta av utomhus. IKEA har det mesta man kan behöva för att få till både mys, grill, sol, skugga, kvällsbelysning och växtlighet. Jag blev särskilt imponerad av alla lösningar för den som har en liten balkong där ett litet utrymme ska kunna ha många olika funktioner. Om du har en riktigt liten balkong så finns det bord som man kan hänga på balkongräcket som kan fällas ned vid behov eller blomlådor som kan hängas utanpå balkongräcket. En bra idé är också att ha hopfällbara möbler som hängs upp på väggen när de inte används. Sundsö är till exempel en jättefin serie hos IKEA som finns i flera snygga nyanser. Jag gillar speciellt de gröna stolarna och bordet som har den här, ja, ni vet, den här perfekta gröna färgen. På ikea.se/sommar så finns det massor av kloka tips och smarta idéer. Gå in och kolla och fixa drömbalkongen till riktigt bra priser också. Tack IKEA!
Har du och jag för mycket att göra? Vi blir virrigare och virrigare hela tiden, Victoria.
Ja, det här är inte bra.
Det här är inte bra. Men ändå, vi är så virriga just nu. Men ska vi ändå dra igång det berömda, vilket vi inte ännu vet, men möjligen så, avsnittet 134 av Röda Vita Rosen-podden.
Vad vi är duktiga som har kopplat upp. Det tog bara 2 timmar innan vi har kopplat in alla sladdar och hörlurar. Ja.
Vi är så oproffsiga på något sätt, du och jag. Men ändå under av proffsighet.
Det märkliga är att du jobbar ju ändå med tv. Jag jobbar ju ute i jorden. Du jobbar ju med sladdar och kameror och mikrofoner på daglig basis.
Ja, men de senaste 30 åren så har jag sluppit ta ansvar för det själv. Vilket i och för sig är ganska skönt att plötsligt behöva pyssla med det här också när det fungerar. Det fungerar ju lite halvrassligt ibland. Men nu idag spelar vi in det här avsnittet och vi är på olika ställen. Vad är du, Victoria?
Jag har kommit hem för jag tänkte att det var bättre att sitta hemma vid i lugn och ro så det inte var en massa spring inne på mitt kontor när jag ska koncentrera mig här på dig.
Ja.
Och jag får lite ont i magen när det blir såna här tuffa bakslag. Det vräkte ner snö här igår så våren kom helt av sig och vi då som är i branschen som ska sälja växter den här årstiden, det går inget bra. Det kommer inga kunder.
Nej, men jag undrar vad som händer också med själva plantorna om du har ställt ut dem och så måste ni bära in allting i ett fasligt bärande hela tiden eller hur gör ni?
Mm. Det är värme i de växthusen som där vi har puttat in mycket känsliga växter, blommande persikoträd och magnolier och japanska lönnar. Sen i alla bäddarna ute i trädgården så ligger det, det ser ut som det är ett sovrum på ungefär 15 000 kvadrat. För det ligger täcken precis överallt, över alla växterna.
Men vad gulligt, är det liksom olika täcken som ni har sparat och lagt över dem? Får de välja om de vill ha duntäck eller vadderat eller en gammal trasmatta?
ja, men lite grann så är det faktiskt. Rhododendronerna är ju ganska tåliga, så de får ju lite tyngre jutesäckar på sig, och pionknopparna, de får lite så här tunnare fiberdukar på sig. Ja, så de får välja vilket täcke de vill ha.
Ska jag säga en jätteegoistisk sak?
Ja.
Att jag är ju inte hemma, det är ju därför vi spelar in så här på olika platser. Jag är ju i fjällen, i Fjällnäs som ligger i Härjedalen. Vid norska gränsen nästan. Och när vi var på väg hit så sa ju väderprognosen att det skulle bli en sån där skön påskhelg. Och påskafton var ju så. Och jag längtade så jag höll på att dö ut i landet. Och jag ville rafsa fram mina små krokusar och göra fint. Och klippa lite buskar och liksom göra vårstäder helt enkelt. Och så skulle vi åka upp till fjällen till snön. Men så gjorde vi det. Och då kom ju smockan. I Mellansverige. Och här är det strålande sol. Precis lagom kallt, sådär som man vill ha när man ska åka skidor. Och helt vindstilla. Alltså det är optimalt vårskidåkarväder. Nej, men alltså Victoria, jag har varit med om mitt livs mest magiska skiddag idag, känns det som.
Har du? Berätta, vad har du befunnit dig i skogen?
Nej, uppe på fjället. Ja, vi fick åka ut, jag och Niklas, med Jonte som jobbar här uppe, som är guide, för vi känner inte till området så himla bra. Så tog vi bilen bort till norska gränsen och så gick vi upp för ett liksom massiv och sen så ner mot en sjö som heter Bolagen. Fast man tror att den heter Bolaget, och det tänkte jag att du skulle tycka var lite roligt kanske.
Ja, fast det jäger där.
Ja, det var som att bada i jäger. Nej, det var inte. Men där hur som helst så gick vi över. Så har vi varit ute i 5 timmar. Och då sa han att vi var ganska snabba. Vi hade var liksom ingen rast, ingen ro där på massäcken direkt. Men det var helt oberört. Det var inte första halvan så gick vi inte på kryssled, utan vi gick bara liksom rakt över fjället. Och det var fantastisk snö, hårt under och så ett litet nysnölager över. Lite grann bara, det var ingen lavinfara. Och så solen var stod högt på himlen och orört tystnad natur och de här massiva bergen såg ut över på hela norska sidan. Och alltså, jag vet inte, det är någonting med vidda.
Det
jag
låter
blir så lycklig.
Helt
jag är religiös.
Sagolikt. Hur länge ska du vara där uppe?
Nej, men vi åker hem imorgon bitti. Så att jag har fått 3 skiddagar där och det här blev liksom körsbaret på grädden, äpplet på moset eller vad man nu ska kalla det för, jägen på trädgårdsmästaren. Om ni hör någon som hostar här bakom så är det min man som ligger. Vill du säga hej till publiken?
Hej till publiken.
Ja.
Vi har ju jobbat.
Han är helt knäckt faktiskt. Jag tror att han tyckte det var jobbigare. Han vill erkänna faktiskt, för att han vill vara macho och bära ryggsäcken hela tiden och vara så här cool.
Jag tänkte att han var mera trött för att han har spelat in Tack för musiken.
Ja, det har han också gjort, och vi har också haft lite små konferenser här. Men, nu vilar vi. Nu ska vi snart gå och bada bastu. Jag luktar
Gud,
svett,
vad härligt.
Kan jag säga. Du ska vara glad att det inte
är. Ja, men det ska man göra.
Och så ska man gärna ta på sig samma svettiga underställ dagen efter också. Det är lite av härligheten.
Ja.
känner man. Det här
och
luktar
håret
jag.
Håret är lite klibbigt. Jag ser verkligen framför mig hur bra ni har det. Och det är så skönt när man kommer hem också och har varit ute en hel dag på fjället. Sådär. Och så är man lite småhungrig och sätter sig i bastun och så mjukas alla musklerna upp. Och gud vad härligt.
Och så är det så roligt att träffa alla människor här uppe. Den här Jonte som vi var ute med, eller en kvinna som heter Katarina som jobbade som kommunalbyråkrat i hela sitt liv och sen bestämde sig för att byta och flytta upp hit till Funäsdalen och bli massör och leva liksom på ett annat sätt. Och att det finns otroligt många sätt
var
att framleva sitt liv
också.
På. Ja, hon verkade jättenöjd. Det är klart, jag lärde känna henne i en timme. Hon berättade inte om allt det sämsta med att bo långt norröver mitt i vintern och sådär. Men det är så spännande att höra människor som har bytt liv. Och att från att liksom trampa Stockholms innerstadsgator och vara kommunbyråkrat till att plötsligt liksom leva ett liv uppe på fjället. Det är olika. Och det är möjligt att göra det valet faktiskt. Så du behöver inte vara svinrik eller liksom speciell eller ha någon jättetalang för att klara av det, utan man kan bara göra det om man verkligen vill.
Men hade hon någon anknytning dit upp?
Ja, det tror jag, det tror jag. Om Katarina råkar höra på det här avsnittet så kan jag liksom inte... Jag vet. Det är hennes historia, som får berätta den själv.
Det är inte du, menar du?
Nej, nej, det är inte jag. Men jag respekterar människor som tar sina drömmar på allvar och sin längtan. Det tycker jag är coolt.
Ja, det är fantastiskt fint.
Ha, vad har hänt i ditt liv då?
Nej, men jag påsken firades ju hemma hos mamma. Stor påskmiddag med vår familj och Arnes familj. Så vi var många, 17, jag tror det var 20 personer. Det var jätteroligt och trevligt. Och sen när jag träffat en barndomsmeninna och hennes man, så var vi i Uppsala och åt en jättegod middag och spelade spel. Och sen var vi på bio, jag och Johan, lite spontant. Så gick vi in och tittade om det fanns något ledigt, och då fanns det ledigt på seniorbion. Jag vet inte varför det hette seniorbion. Ja, det kanske var lite äldre där. Ja, det var ju våran ålder.
Och det var ingen som frågade, ska ni gå på seniorbion? De tänkte så här, här kommer två gamlingar, välkomna.
Ja, men hur som helst. Så det var väldigt trevligt. Vi gick och såg den sista resan som Filip och Fredrik har gjort. Har du sett den, Jenny?
Ja, jag har sett den.
Den var ju fin. Och jag gick ju med min känsliga man som gråter. Han gråter ju till allt i stort sett. Så det var ju lite halvt besvärligt där, för han var inte förberedd, tror jag, riktigt på det.
Jag tyckte att det var en helt fantastisk film, och den hade väldigt många bottnar. Den handlade inte bara om att man ska ta tillvara på sina föräldrar, såklart det mest uppenbara temat, och passa på medan man har dem i livet, utan det handlade också om manlig vänskap på ett fint sätt, tycker jag, mellan Filip och Fredrik.
Verkligen.
Man känner varandra så väl, och hur liksom Fredrik Wikingsson lotsar Filip Hammar i hans resa att acceptera att pappan börjar bli äldre, och vilka krav man kan ställa och hur livet ska vara och sådär, och vad som är ens egna drömmar och vad som är ens pappas drömmar och sådär. Det tyckte jag var jättefint. Mm. Och sen den här historien om Lars Hammar och återigen det här med vad man gör med sitt liv, att man kan göra väldigt många storslagna saker och sträva efter det, och det är väl fantastiskt om man viger sitt liv åt olika saker, men att vara en hygglig typ,
snäll,
att det är så viktigt.
Ja, och att han fick höra det också. Det kändes som att han inte var medveten om vilken gärning han hade gjort som lärare, och att han fick med sig det. Det är också, ofta så får man höra alla sina goda gärningar när man kanske ligger i sin kista. Det är
ja, och då hör man ju så dåligt.
Ja, ja. Nej, vad jag tyckte den där filmen var fin.
Det var också fint det där med att han skulle bikta sig att det jobbigaste som han, det liksom, som han hade mest ångest över, Lars Hammar, att han hade gjort i sitt liv, det var att han hade skällt lite på en taxichaufför en gång. Det var ju ungefär som när jag intervjuade Ingmar Stenmark en gång. Och så sa jag så här, men Ingmar, du framstår som en sån väldigt snäll person. Jag vet inte hur jag formulerar frågan så här, men har du aldrig varit dum eller så? Och så tänkte han efter noga där i tv-soffan, och så sa han, jo, jag lämnade tillbaks en lånad bil en gång och det var hundhår i bakluckan, tror jag.
Tror jag också. Ja, det var... Ja, det var inte bra.
Och då började jag tänka på alla mina egna tillkortakommanden och snäsighet och liksom hur man kan bete sig ibland fast man inte riktigt vill. Och då skämdes jag som en hund.
Ja, jag måste tänka efter om jag har gjort något riktigt sådär som jag skäms över. Nej, vet inte.
Man tystnad där. Innebar den tystnaden att du kom på en massa saker, men att du inte hade lust att dela just dem?
Nej, men det finns en sak som jag skäms över. Det var ju när jag bodde i det här huset ovanför handelsträdgården som jag hyrde. Vad kan jag ha varit, 19-20 år. Och det var ju en hel del party på den tiden. Och jag jobbade ju varje helg, men jag orkade ju upp. Och så hade vi haft en ganska blöt kväll. Jag tror att vi var på, vad hette det där, på Stureplan där de sköt en gång.
Sturekompaniet.
Och vi hade förfestat rejält, jag och mina tjejkompisar. Och jag hade druckit jättemycket martini och ätit popcorn. Och det var ju typ det enda jag hade fått i mig. Och jag blev ju dålig ganska snabbt där inne på det där stället. Och begav mig hemåt och beställde en taxi. Och precis när jag klev ur taxin så kräks jag ut popcorn och martini över hela grinden. Och det här är ju till ingången till trädgården. Men jag är så fruktansvärt dålig så jag bara knallar upp till mitt hus där. Och sen är jag tar mig alltid upp på morgonen och jag kom ner till jobbet där innan vi skulle öppna. Och då var det min kollega Leif som tittade så här på mig upp och ner. Jag har spolat bort popcornen. Så han hade tagit bort hela den här spyan som låg vid entrén. Han fattade väl att det var jag. Jag var väl lite blek och svettig när jag kom ner till. Och det vet jag att jag fortfarande skäms över det här. Att jag hade spytt ner hela entrén på Zätas. Fy, så hemskt. Ja. Och att jag inte hade tagit bort det själv.
Varför åkte du inte hem och sov? Varför åkte du inte hem och
sov? Jo, jag åkte ju hem. Jag bodde ju på Zätas.
Just ja, det gjorde du.
Mm. Jag bodde ju ovanför där, så mitt hem var ju både handelsträdgården och det här huset ovanför. Så att jag var ju aldrig riktigt i fred, utan jag levde ju i trädgården i stort sett hela tiden. Även när jag partajade. Så var det med det.
Det finns ett ämne också idag, för du har läst en bok av Marika Delin som heter Vildare rosor och blivit helt betagen av den. Jag har inte lyckats få tag på ett ex här uppe i fjällvärlden, så jag hann inte läsa in mig på den så mycket. Men Marika presenterar ju en massa sorter, typ 40, på de här lite mer tåliga och äldre rosorna. Kan du berätta
lite
mer?
Lite vildare. Ja, men jag har inte tänkt så mycket på att det finns så många fina vilda rosor. De flesta, och även jag, efterfrågar ju gärna rosor som blommar länge, doftar och... Och nackdelen då, om vi ska säga någonting med de här vilda rosorna, det är att de remonterar inte, blommar inte om. Några gör ju det, men de flesta blommar ju bara en gång på sommaren. Men när de blommar så är det ju en överdådig blomning. Men framför allt så är de ju ofta väldigt härdiga. De har mycket taggar, vilket gör att rådjuren inte går på dem. De är friska. Så jag blev lite så här... Varför har jag inte använt de här rosorna lite mer? För hon ger också väldigt mycket bra förslag på hur man kan använda rosorna. Man får nästan läsa boken för att förstå.
Men vilken är anledningen då att de här rosorna inte har blivit så stora eller varit så stora?
Men jag tror att det är det som jag beskrev tidigare, att de kanske inte blommar hela sommaren. Och sen så är de ju ofta lite större, lite yvigare, lite otämjbara. Men om man använder dem på rätt sätt så skulle jag säga att det finns många egenskaper där som man kan plocka fram ur en sån här ros. Om den hamnar på rätt plats i en trädgård, då tror jag att man kan ha otroligt stor glädje av de här lite vildare rosorna. Och hon beskriver dem på ett väldigt fint sätt, både dofterna, växtsättet, hur man kan använda dem. Och sen så finns det även ett kapitel som handlar om beskärning och samplanteringsväxter som är fina tillsammans med de här vildare rosorna. Och jag blev så begeistrad i en ros som jag egentligen kände till men som jag inte har tänkt så mycket på. Och det var Finlands vita ros som tillhör Spinosissima-gruppen. Och den blev vald 2021 till Värmlands landskapsros av Svenska Rosensällskapet. Och du kommer ihåg att jag har ju hållit på med min den här bärbärson på Öland för att jag vill ha det lite som en rumsindelare. Har ju inte varit så.
Du har ju hållit på med den i 4 år nu. Det verkar inte gå framåt om man säger så.
Nej, inte direkt va?
Jag tror jag måste komma till Öland i sommar.
Nej, gör inte det, för då kommer du direkt att vilja gå ner till den här bärbarsån som egentligen är obefintlig idag. Nej, men då tänkte jag så här, nej, men nu ska jag ska tänka om. Eftersom den här Finlands vita är ju en väldigt tålig, den klarar det här lite kargare läget. Och blommar då med krämvita fyllda blommor. Och sen så har den ju en doft utav både vanilj och honung. Och så blommar den precis då när jag är där, från slutet av juni och hela juli månad. Va? Jag ska sätta den som en avgränsning istället.
Dessutom istället är det Finlands vita.
Bara det. Att den har, men som jag uppfattar så verkar den inte ha någon anknytning till Finland. Det kanske den har. Vet inte.
Okej, Finlands vita kommer hamna i Victorias bärbärså, kanske redan sommaren 2024. Om vi går vidare då, så har du också hittat en ros som heter geranium som är bördig från Kina. Berätta om den.
Ja, och den geranium tillhör kallas ju också för mandarinros. Och det vart jag alldeles överförtjust. Och den här kände jag också till, men jag har inte egentligen reflekterat så mycket över den förrän jag började läsa om den i den här boken. Och den tillhör då Mojese-gruppen och växer egentligen naturligt på grusiga bergssluttningar i Kina. Och då tänkte jag, för den här blommar så här med lite bågböjda grenar med superfin röd färg och enkla blommor. Och då tänkte jag att den ska få häva sig över vårat staket till ingången till vårt sommarnäste. Och så har jag som en vit, lite snirklig grind där. Och då tänker jag att den ska nästan få så här, som att den välkomnar gästerna när de ska gå in till oss. Och sen läste jag också att den här får de allra finaste nyponen. Och då tänkte jag så här, ja, i höst då ska jag plocka de där nyponen och pickla dem med kryddnejlikor, senapsfrön och muskot. Och så ska jag göra en riktigt god höstgryta och tända ljus i ladan. Och så ska jag ge en...
Men alltså, hej, kan vi inte bara stanna i våren? Det är liksom första veckan i april och du börjar prata om höstmys.
Ja, jag vet, men man måste ju förbereda sig. För om jag ska ha de här nyponen måste jag ju sätta rosen nu.
Du vet ju att jag har de här rostornen som du har dömt ut som för små. Ja, de är kanske för små. Men nu står de där och det växer honungsrosen Helena. Och så är det en till där som jag, min soggiga hjärna, precis tappat namnet på, den där rosa.
New Dawn?
Nej.
Oh. Ja, det är den där enkla som du har.
Ja, den är så fin. Det? Och den doftar fantastiskt också.
Vad heter den då?
Men vad den är det här? Håller jag på att bli senildement eller måste jag höja östrogendosen? Jag vet inte riktigt.
Ja, det kan ju vara en kombination kanske. Förlåt.
Ja,
jag är likadant.
Det ramlar ner.
Jag borde ju kunna komma ihåg det, men det gör jag ju inte.
Valdemar.
Hur som helst.
Valdemar.
Valdemar, just det. Mm.
Tack. Vilken lättnad det är när man väl kommer ihåg det. Så tänker man sig, okej, jag kanske får leva några år till i alla fall. Jo, men de har växt sig väldigt buskiga på de här rostornen. Och något rostorn måste jag liksom egentligen laga. Och nu undrar jag så här, hur ska jag göra? Ska jag liksom kapa dem vid rötterna? Eller ska jag bara gallra ur dem? Eller ska jag försöka laga rostornet där det står? Vad ska jag göra?
Ja, men kanske att det är lättast att ta bort rostornet och sen gallra ur rosen, men jag skulle inte klippa ner den helt och hållet, för om jag minns rätt så är de ju inte risiga, utan mer att de har kanske blivit lite förvuxna. Så jag skulle nog mer ta bort äldre grenar ända ner till backen så att det blir som en naturlig urgallning. För klipper du ner dem helt och hållet, då blir det ju inga blommor alls, för de blommar ju på fjolårsskotten de där.
Okej,
så men, mer alltså, än urgallring, inte... och det kanske är lättare att ta bort rostornet om du ska ge det på den. För det kanske är lättare att se hela formen då än att du ska in i rostornet.
Men Victoria, jag kan ju inte dra bort, förstår du hur inväxta de är där? Om jag ska, alltså det är ju som tunnrosa häcken som har växt sig kämpahög. Om jag ska dra ur den där, då kommer jag ett, behöva lägga in på lasarettet efteråt för jag kommer vara så stungen. Två, så tror jag inte att det går. Alltså.
Okej. Nej, men då får du ju helt enkelt sätta på dig ett par rejäla handskar och långärmat och sen så ger du in i det där och försöka gallra ur den. Men jag skulle inte klippa ner den helt och hållet. Skulle jag inte.
Nej, okej. Okay. Och när tycker du att jag ska göra det?
Ja, det kan du göra ganska snart. De tål hård beskärning tidigt på våren. Så att när du kommer hem.
Magdalena skickat in en fråga också så här. Hej fantastiska ni. Vi har en vildros tror jag. En buske som aldrig tar en inre reflektion över sitt beteende. Jag gillar den dock för att den ger ett bra insynsskydd mot vår altan. Men jag klipper lite här och där. Svär och sticker mig på taggarna varje år. Det förflyttar sig mer och mer ut från huset och överallt i trädgården. Den växer och växer och tar inget ansvar alls. Jag har, tycker jag, klippt ordentligt och den kommer ändå. Men jag vet inte hur mycket jag vågar klippa. Går den att forma? Jag vill ju ha insynsskyddet. Bor i Linköping zon 2. Och sen så skriver hon någonting här. Kanske en Jenny, en befriande motorsåg. Tacksam för hjälp. Puss om jag,
vill du,
ni är bäst.
Vill du ge ett råd?
Ja! Jag tänker så här att du ska ta fram motorsågen och så ska du dra igång den och så ska du stå där och gasa några gånger bara vid sidan av liksom. Och så, du vet man, och så känner man liksom motorsågsmäktet i sig. Sen så tar du bort den och lägger den åt sidan. Eller vad säger du, Victoria?
Ja, lägg den åt sidan, ta två djupa andetag och ta fram en liten grensåg och en sekatör. Och sen tycker jag när man ska beskära en ros, då tycker inte jag man bara kan generellt säga så här ska man göra, utan man får lite grann betrakta varje ros som en egen person. Och som jag sa tidigare till Jenny, så de flesta vildrosor blommar ju på fjolårsskotten. Och då kan det vara bra att man inte tar precis alltihop på en gång, utan jag skulle mer gallra bort de äldsta grenarna längst ner mot basen, ungefär spara 10 cm ovan mark. Och sen klippa bort lite klena skott och så grenar som korsar varandra. Och sen så har du ju skickat in en bild där, och då ser man att det är en del grenar som då helt avviker från formen. Och de skulle jag ta bort, så att man försöker hålla tillbaks formen så att det blir mer ett mjukare intryck. Och inte de här grenarna då som sticker rakt ut mot, om det är en gång eller en väg, det ser jag inte riktigt. Men försöka hålla in. Och det här tror jag du kommer behöva göra lite varje år, att hålla efter den. För den verkar ju lite vild, om man säger så.
Fast jag älskar att Magdalena älskar att det är vilt också. Åh, jag älskar det.
Ja. Så att, ja.
Och jag älskar också att Magdalena älskar motorsågar.
Ja, det verkar vara ganska många som gör det. Jag tror att hon kommer få ordning på den där. Mm.
Karin har skickat in en fråga också. Hon skriver så här. Hej kära rosor, jag har en roshäck i Dalarna som de senaste åren tycks blivit angripen av någon sjukdom. Det syns mörka fläckar runt stammarna och även bladen på de angripna grenarna utvecklas inte ordentligt och är dubbelt så små som övriga. Vad ska jag göra? Såga bort alla grenar eller kan man behandla på något vis? Undrar Karin.
Då Karin, så tror jag är inte helt säker, men det låter lite grann som dina rosor har blivit angripna utan någonting som heter barkfläcksjuka. Och då yttrar sig det här med mörka fläckar på stammarna, och ganska ofta så ser man det nära marken och runt bladknopparna och runt taggarna. Men det kan också dyka upp lite varstans på rosen. Och barkfläcksjuka gynnas ofta av att man har kanske gödslat med för mycket kväve. Så det tycker jag att omedelbart ska sluta med. Sen kan det också vara så att om man har täckt en ros med väldigt blöta löv, då kan det också vara att det gynnar den här barkfläcksjukan. Så att det ska man undvika också. Jag tycker om det är en väldigt härdig ros, då behöver man inte, då tycker jag man ska strunta i täckningen, utan låta den egentligen stå luftigt året om. Sen kan det också vara så om man har beskurit den eller att den har varit angripen utan mjöldagg. Då kan det också vara inkörsportar för den här svampen. Så att det kan ju vara olika anledningar till att den har blivit sjuk utav den här barkfläcksjukan. Så i första hand då så skulle jag säga att man, för att förhindra att de här angreppen sprider sig, att man gallrar ur rosen så att den får ett mer luftigt växtsätt. Inte vintertäcka om den nu inte om den är tillräckligt härdig. Och sen var kanske lite sparsam med gödsel, och framförallt då kväverikt gödsel som urin, nässelvatten. Hönsgödsel innehåller också mycket kväve. Skippa det. Kanske egentligen bara jordförbättra i så fall med lite planteringsjord kring plantan. Och sen de här grenarna då och blad och sånt som är infekterade, släng inte dem på komposten utan lägg dem istället i soporna.
Men försvinner det av sig själv då, menar du, om man luftar lite?
Det kan det göra om det är så att man, om den inte är helt angripen, då kan det ju bli svårt. Då kanske man till och med ska ta bort rosen. Men är det bara delar utav rosen som är angripen, då tror jag att man kan få bukt på rosen.
Vad bra. Okej, vi måste ta en fråga också på ett helt annat ämne eftersom du är queen av luktärter. Men vi har ju också tidigare i Röda Vita Rosen avsnitt talat om rosenvial då, som är ju, liknar ju luktärten men är perenn. Och då undrar Maria så här: jag odlar mina luktärter enligt konstens alla regler och älskar dem extremt mycket. Det är mycket pyssel men sen får jag skörda hela sommaren. Nu hörde jag om rosenvial som tydligen är perenn. Vad kan ni säga om rosenvial? Ska vi ha det eller ska vi inte ha det? Hon tycker att vi aldrig pratar om det, men det har vi ju faktiskt gjort.
Jo, vi har pratat om rosenvial och det är precis som hon skriver. Det är ju en perenn och tålig, jättetålig perenn som påminner ju lite grann om luktärten. Blommar länge på sommaren och utvecklar många knoppar och blommor ju mer man plockar. Jag har haft den på där jag bodde tidigare och den får ganska djupa rötter så man kan beskära den där hårt och den kommer upp år efter år och är jättetålig. Den enda nackdelen skulle jag väl säga med rosenvial, det är att den inte doftar. Till skillnad mot som luktärter gör då. Men visst, rosenvial är absolut en odlingsvärd växt. Men jag tycker inte riktigt man kan jämföra det heller med luktärter. Det är ju två helt olika saker. Och jag skulle inte vilja vara utan luktärter och istället välja rosenvial. Det kan jag ju säga. Någonting som jag också kan tipsa om och som jag tror vi hade i avsnittet när vi pratade om luktärter för en tid sedan, det är ju att det finns någonting som heter vårärt också. Och den blommar ju väldigt tidigt på våren, är rådjurssäker. Och det ser ut som en liten buske full med, ser ut som små luktärtsblommor. Den är fantastiskt fin och den skulle jag däremot säga, den måste ni odla. Den är otroligt fin och jag fattar inte varför inte fler frågar efter vårärt. Den är otroligt
fin. Man kan väl inte kunna allt heller?
Men nu säger jag det.
Ja.
Skriv upp på era listor när ni kommer ut i handelsträdgårdarna i vår. För att det är ofta på våren man hittar de här plantorna. Och den finns i flera olika färger. Lite mörkrosa, vita, ljust rosa. Vårärt ska ni ha.
Är den perenn
tåliga
också? Alltså?
Är de också. Perenn, rådjurssäker, blommar länge på våren. Är jättefin tillsammans med till exempel julrosor, gullvivor, sockblommor. Plantera in den i en sån här vårblommande rabatt med primulor också. Åh, den är så fin. Jag älskar mina vårärtor.
Nu låter du nästan lika besatt som... Jag skulle vilja fråga dig om du är besatt av luktärtor. Är du lite besatt?
Ja, lite kanske. Det skulle man nog kunna säga. Jag har ju fått en luktärt från en följare på Instagram som har skickat en luktärt som, nu kommer jag inte ihåg vad den heter bara för det. Jag ska leta reda på det namnet. Den ser helt fantastisk ut och den finns tydligen bara att köpa på vissa ställen i England. Jag försökte hitta den på nätet, det finns inte. Och då skickade hon den här. Ibland så blir man ju glad att man har så generösa följare som låter en prova nya saker. Så nu ska jag odla en luktärt som bara finns i England.
Ja, jag måste skola om mina tomater, så gjorde jag hälften. Jag var så trött, det var så mycket där i påskas.
Men du jobbade också.
Ja, jag jobbade, så var det storslaget påskfirande också med familjen. Där min mamma, det här måste jag ändå premiera min 83-åriga mamma. Vi hade charader, för ingen av oss vuxna som har barn, barnen är också stora nu, orkade göra någon sån här skattjakt i år. Men då tvingade vi alla att göra charader för att de skulle få sina påskägg. Och då skrev alla varsin charadlapp och sen så fick man dra ur hatten. Och mamma fick då en charad och började då omedelbart åla sig fram över mattan. Och vi fattar absolut ingenting. Där ligger alltså min 83-åriga mamma under glasbordet och ålar sig på mattan. Tills 93-åriga Ulla skriker: hon är en ria matta! Ja. Och vi var så imponerade. Först över mammas bedrift att ligga där och åla på, som en ryamatta. Och sen över att Ulla då 93 tog det här ryamattan.
Det är så imponerande.
Och sen sitter vi där och smaskar vårt godis och så säger vi, Ulla, tänk att du kunde gissa på ryamatta. Ja, säger Ulla, det var ju jag som hade skrivit lappen.
Men det är ju helt underbart.
Så det var en livad påsk och där hamnade mina tomatplantor lite i kläm som nu är under min 83-åriga mammas försorg. Så jag hoppas att jag ska plantera om halva gänget när jag kommer hem imorgon.
Nej, men just nu har jag kommit av med all den här snön, då tappade jag. Jag brukar inte tappa gnistan, jag är ändå van vid bakslag. Men på något vis har jag tyckt att den här vintern har varit lång och det har hört många som tycker. Och sen kom det här så här mycket snö, nej men då kände jag så här, nej men nu vill jag inte göra någonting längre. Nu vill jag bara titta på tv.
Jag vill bara titta på tv.
Jag börjar titta på det är lite porr, förstår du?
Jaha.
Ja, på SVT så finns det en serie som heter Three Women. Har du sett den?
Nej, det har jag inte gjort. Är det ligga tv alltså? Jag.
Det kan man säga.
Pirrar det till?
Jag säger inte mer än så. Kanske pirra till lite i bäret.
Ja, det här låter intressant. Ja, men du, ska vi i alla fall samla oss till att leverera en kalender för trädgårdsmästare som är ute och pysslar?
Ja, det tycker jag. Jag har skrivit i kalendern, nu kom det ju en massa snö, men då skrev jag i alla fall, för det är en väldigt vanlig fråga jag får så här år. När kan jag beskära lavendeln? Och då tycker jag att det allra bästa är att skära den när man börjar se att det kommer små, små blad längs med stammarna. För då är det lätt att se var man ska klippa och var någonstans det är torrt och fnöskigt.
Men så, om det kommer liksom hela vägen upp så där nästan, men att man tycker att de är för buskiga, då är det helt okej att klippa ändå?
Ja, absolut. Det kan man göra. De blir ju fina om man klipper dem. Lavendel tål ju hård beskärning. Men klipper man till exempel under de gröna skotten, då kan det vara så att de inte orkar bryta nytt. Och jag skulle säga att det är lite grann samma sak med havtorn. Att klipp inte dem för tidigt på våren, utan klipp dem när ni ser att bladutspringet är på gång. Då är det dags.
Okej, och så tycker jag att man ska väcka dahliorna till liv och doppa dem i vatten ifall de är lite torra och sådär. Det gäller ju då om man ska förkultivera dem.
Nej, men det kan ju vara så att man har övervintrat egna. Nej, jag skulle nog säga att jag har doppat dem när jag har planterat dem direkt också. Så att jag skulle alltid doppa dem om de är väldigt torra i lite rumstempererat vatten innan jag planterar dem.
Jo, men alltså jag är en latmaja så jag direkt planterar ju. Men jag ska hålla på att doppa dem flera gånger innan jag planterar dem. Det är för tidigt att stoppa
dem. Inte flera gånger, men en gång tycker jag du kan doppa dem innan du stoppar ner dem i jord.
Ja, men det gör jag ju precis innan jag ska plantera dem.
Ja, men då så.
Ja. Men min absolut. Fråga är egentligen, borde jag göra det nu också för att de ska så att säga hålla fukten?
Det är lite svårt att svara på. Är de väldigt torra så skulle du kunna göra det, eller bara duscha med en duschflaska lite så där, så att de får lite fuktig dimma över sig.
Okej. Ja, okej. Och så om man vill göra fint på altanen och ha ett stort träd, hur ska man hantera det?
Ja, men det tycker jag också, för det kan ju vara så att om man har haft ett träd eller en buske i krukan under väldigt många år, då kan det ju vara så att man kan säga att den har vuxit ur sin kruka, och så vill man egentligen inte plantera om den i en större kruka. Då kan man ta upp trädet och beskära rötterna och sen så jordförbättra och lägga in ny jord i samma kruka igen, så mår trädet mycket bättre. Och det här tror jag är någonting som du gärna skulle ta dig an. För man kan nämligen använda en precis vanlig såg att såga rötterna. Det har jag gjort nämligen när jag har tagit upp mina klotnäverlömmar.
Kan man ha motorsåg?
Ekvater. Kanske att det skulle... det är mycket jord ändå. Nej, du är mycket för den här motorsågen här märkt. Kanske du tar... Nej, inte på terrassen och inte till de där träden. Nej. Men ger det ut lite där i buskaget där på Dalare, där kan du ju använda.
Jag måste, vet du vad jag måste göra? Jag måste kliva ved. Jag har jättemycket ved som ligger. Och så har jag glömt
jag
bort vilket som är ek.
Jag kan komma ut och hjälpa till att trava.
Ja, säg inte så där, för jag kommer ta det på orden.
Ja, men jag älskar att hålla på med ved och trava, du vet, men... man gör så här snyggt. Jag kommer ut. Har du jäger så kommer jag.
Ja, jag har sjukt mycket jäger. Och Baileys. Ja. Du, jag tänker att vår storslagna YouTube-satsning måste vi kanske prata lite grann om.
Mm, det kan vi göra.
Det funkar inte den här veckan eftersom vi sitter här på olika håll i flera hundra mil mellan varandra. Men det är så att vi kommer att publicera ett exklusivt YouTube-avsnitt som alltså inte kommer som podd. Samtidigt som vi publicerar det här poddavsnittet. Är inte det fiffigt?
Mycket fiffigt. Då kan man ju verkligen säga att det är exklusivt. Så då får ni gå in på YouTube och söka. Vad heter vår kanal? Den heter Röda Vita Rosen-podden, eller hur?
Ja, precis så är det. Så då kan man gå in och titta där, så får man liksom den här veckan två avsnitt, fast ett på YouTube och ett som podd. Det var väl roligt ändå.
Ja, och då kanske vi ska säga att det förra, det som ligger, spelades in då före påsk, så att man förstår var i tiden vi är då.
Ja, vi har inte firat påsk då än. Min mamma har ännu inte varit ryamatta när vi spelar in själva YouTube-avsnittet. Men hon var på väg att bli.
Ja.
Och i övrigt så är vi ju jätteglada över att ni är så pass många som faktiskt har varit inne och kikat på YouTube också. Vi får se vad det blir av det där, och att ni också verkar ha förståelse för att det svajar i tekniken lite hit och dit. Vi gör så gott vi kan, och lite av ett hobbyprojekt.
Och ni kan skicka in era frågor på Facebook, och så kan ni även mejla till rodavitarosenpodden@gmail.com.
Ja, och gå in och följ oss på Facebook. Där lägger vi upp både YouTube och podden och hänger runt och läser era kommentarer och svarar med såna här älska-symboler brukar jag svara med oftast. För att jag älskar alla kommentarer som kommer in där.
Mm, det gör jag också. Man blir ju väldigt glad över alla er som lyssnar och skickar frågor och interagerar med oss.
Kära Victoria och kära alla ni som har lyssnat. Nu så säger vi tack och hej för den här veckan, och jag ska gå och slänga mig i spat. Eller jag kommer att få doppa mig i en tiondel sekund, för det är kallt i sjön.
Du, det låter helt underbart. Njut av sista timmarna där på fjället.
Du, ha det så bra, och tack för att ni lyssnade, och vi hörs nästa vecka igen.
Kram, kram.
Kram, kram.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.